Oj.
Kommit fram till avsnitt 133.
Ja.
Sa vi väl. Känns lite
lite speciellt avsnitt känns det.
Ja, som. Lite högtidligt tycker jag.
Ja, att det är. Ja men det gör det. Det är... Mm.
Och jag tänkte idag att bara för att det är så högtidligt så ska vi inte glömma att presentera oss, utan vi tar den tjunen visionen direkt.
Ja, det är lika bra.
Jag heter Micke Mjörnberg. Du heter
och jag,
senior, ja. Ricky Holmqvist.
Ja.
Och vi ska prata om musik.
Ja.
Och vi...
Bland annat tänkte jag säga, men nej.
Nej, vi ska fan inte prata om något annat.
Det tänker vi inte.
Och vi låter yngre än vad vi är, så att, tycker ni att det här är en cool och ball ungdomspodd så har ni rätt. Mm. Även om det egentligen är en medelålders surbull-podd.
Ja. Ja, men lite så. Vi kanske slänger ur oss ett banger här och där, men låt er inte luras.
Vi lovar att vara så cringe vi bara kan utan att ens förstå det själva.
Det är cringe att säga cringe.
Fan, nu fick vi in det ordet också. Oj, oj, oj.
Alltså, det tog så många år innan jag lärde mig vad cringe betyder.
Ja, jag vet. Fan,
och nu ska jag aldrig sluta använda
det. Nej, det är rimligt.
Ja, men det är rimligt.
Du ville snacka Mariah Carey då? Det känns väl så här rimligt apropå cringe och så vidare.
Ja, jag såg någon granne igår tror jag som började sätta upp så här ljusslingar runt huset och så bara nej, för i helvete lugna ner det lite.
Jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Det är inte långt kvar tills vi får börja prata julmusik.
Nej, det är sant.
Man kommer hem från arbetet och kokar sig en kopp med glögg och sätter på en playlist med lite härliga julsånger. I'm driving home for Christmas.
Ja, min absoluta favoritlåt.
I know.
Chris Rea.
I know.
Ja, men vet du vad? Jag tänkte så här, om jag kanske i år ska ge den en ärlig chans.
Vi kan göra ett helt avsnitt av när du omprövar den.
Ja, göra så här reaktionsvideo. nej men jag tänkte så här, vi kan tjuvstarta lite, prata lite julmusik så. Det är ju så här att Mariah Carey har ju blivit stämd igen.
Nej!
Jo, det är faktiskt så. För sin Uber-hit All I Want For Christmas Is You.
Vad gäller det den här gången då?
Ja. Nu, det gäller så här. Jag läser början på artikeln som vi lånar från Aftonbladet här. Återigen stäms popstjärnan Mariah Carey för upphovsrättsbrott för sin superhit All I Want For Christmas Is You. Punkt. Tänk man, okej. Så fortsätter man så står det så här. Även den här gången är det countrymusikern Andy Stone. Så han har alltså försökt att stämma henne förut. Andy Stone som hävdar att Careys julklassiker har för många likheter med hans egen låt med samma namn. Och då kommer ett citat då. Melodi, text, känsla. Dessa tre element kommer vid närmare granskning att avslöja sanningen i målsägandens påstående om intrång. Heter det stämningsansökan som lämnats in till en domstol i Los Angeles. Och han stämmer då henne på, jag tror det var lite drygt 200 miljoner kronor. För vad som han säger då är, det är min låt helt enkelt, som hon har snott.
För länge, länge sedan då.
För länge sedan. Han släppte sin låt, typ 80 någonting kanske, 89 eller något sånt där. Och Mariah Careys låt kom ut 94. Men då är det då en advokat vid namn Pamela Costlin som är specialiserad på musik och immateriell rätt.
Mm.
Som har sagt att det finns inte något upphovsrättsskydd för låttitlar.
Nej.
Vilket kan förklara varför det finns 177 verk med namnet All I Want For Christmas Is You.
Och de andra har han inte stämt.
De har inte stämt, nej. Ett annat exempel enligt henne är sångtiteln My Baby. Kort och gott, en låt som heter My Baby.
Ja.
Där det idag finns över 4800 musikaliska verk registrerade. Så nej, han har ju inget case här då.
Så han det är titeln han stämmer för, alltså inte han att stämmer, låten är likadan?
Nej. Och jag har ju då varit inne och lyssnat på låten, för jag tänker att men det kanske finns något där. Han kanske ändå har ett case. Men nej, alltså noll. Det finns, för det första så är det en country-låt. Mm. Det finns noll julkänsla i låten. Och nej, jag som har sett många advokatserier säger nej.
Framförallt om han har stämt och misslyckats tidigare.
Ja, men precis. Men det roliga i det här är ju att när jag då går in och tittar på det här bandet som heter Vince Vance and the Valiants, där han då, den här mannen, sjunger, eller om han har skrivit, det låter jag vara osagt. Och den här låten då, All I Want For Christmas Is You, är med på skivan I Know What It Means To Miss New Orleans.
Mm.
Jag vet inte om det är första så, för den här skivan kom 95 nu såg jag, men låten är i alla fall med där. Och då finns det en låt på den här skivan som heter Bomb Iran.
Oj!
Eller hur?
Det är stridspitslåtar också.
Okej. Och då tänker man så här, han stämmer någon för att ha snott en låttitel, hävdar han och så. Och så tänkte jag så här, men jag måste ju lyssna på den här låten. Bomb Iran, det låter ju lite väl hårt. Och då har de alltså då tagit melodin till Beach Boys gamla ba 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 baran. Den vet du.
Ja,
sjunger,
ja.
Ja, de sjunger då, håll i hatten. Bam, 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 Iran. Och så tänker man så här, men kastar inte du lite väl mycket sten i glas?
Ja, det kändes som ett lite större intrång på något sätt.
Ja, lite så. Har Beach Boys fått reda på vad ni gör här med deras melodi? Nej, jag tror inte det.
Ställer sig Beach Boys bakom det här budskapet?
Tveksamt, tveksamt.
Nej, jag tror att du har ett case där.
Där har vi nog snarare ett case. Så nej, sätt dig ner i båten och invänta en skaplig stämningsansökan från Beach Boys hållet.
Mm. Men förutom Bomb Iran, vad har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast?
Ja, det är, förutom Bomb Iran så har jag faktiskt
Bomb Iraq, kommer det vara uppföljaren?
Bomb Iraq, ja, nej, de har det tufft nog där nere nu. Jo, det är ju så här. Vi har ju en uppgift denna vecka,
ja,
som vi kommer att komma till lite senare i detta avsnitt. Men när jag då researchade och trampade längs minnenas allé, så dök det upp ett band vid namn Godsmack.
Mm, amerikaner.
Amerikaner.
Sully Erna heter sångaren, tror jag.
Exakt. Var väl, alltså jag skulle säga att de var ganska stora där någonstans slutet på 90, början på 2000, och hade tuff rockmusik.
Typisk bandit rock aura på soundet innan bandit rock ens fanns, skulle jag säga.
Ja, definitivt. Det är,
men de hade några brottar hits. Det var väl Straight Out of Line, va? Och något mer.
Det kanske det var, men vad jag fastnade för och vad som liksom jag hajade till var plattan Awake som kom 2000.
Mm, det är någon tuff motorcykel på den.
Jag tror fan det är det, vet du. Med titelspåret Awake.
Mm.
Och där det då slog mig att, men vänta lite nu, var inte jag lite rockare ändå där runt 2000? För vilken jävla låt.
Ja, de hade verkligen några. Jag har för mig att de var på Hultsfredsfestivalen år 2000 också.
Ja, det stämmer att de var det. De var faktiskt det.
Tror inte jag såg dem, men
nej, det gjorde inte jag heller. Och mer om det lite senare i detta avsnitt. Nej, men just den här låten är ju så otroligt uppmixad med trummorna.
Ja.
Och det är verkligen så här, det smäller i trummorna.
Mm.
Och jag fastnar ju för det. Jag tycker det är ju så extremt överdrivet när man hör det idag. Men jag förstod nu igen varför jag fastnade för den låten. För den är otroligt bra.
Mm, men det är svulstproducerat.
Ja,
hela deras katalog är ju det.
ja, det är liksom extra allt. Och sen så lyssnar man igenom lite så här skivor fram och tillbaka, och så var det så här, nej, det kanske inte var så där jättebra ändå.
Väldigt amerikanskt.
Superduper amerikanskt. Och jag minns att jag köpte någon så här, nej, vet du vad, till och med, det här är sjukt, jag och en god vän delade på en live-DVD.
Det är din vecka nu.
Ja, det var verkligen så. Nu vet jag inte vem som har den, men vi delade i alla fall på en live-DVD. Så jag tror vi lyssnade ganska mycket på Godsmack ett tag. Men som sagt, jag tror inte jag kommer fortsätta göra det. Men det var kul,
ja,
att återuppleva.
Awake alltså.
Mm. Och sen så har då mannen med de många namnen, Anders Wendin, Money Brother, Pengabrorsan, och sen finns det säkert en massa andra, har ju släppt en ny singel.
Mm.
Under namnet Money Brother den här gången. Den heter Let a Loved One Go.
Det var sorgligt. Vad som är,
ja, det låter jättesorgligt. Och vad som är lite intressant då, när man, alltså när Anders Money Penga ska släppa något nytt, är att man inte riktigt vet hur det kommer låta.
Nej.
För det, han har ju verkligen ömsat skinn, och man skulle vilja titta ner i hans inspirationsskivback, vad som finns där. För jag tror det är väldigt, väldigt mycket bra musik.
Mm.
Men nu är det vintrigt, soligt, extremt soligt. Och det är sjukt snyggt.
Mm.
Det är nordisk sol. När den är som allra vackrast liksom.
Avskalat eller med liksom blås och allting, ja, sånt
inte,
också? Eller?
Ja, avskalat, men ändå på något sätt den fyller ut rummet.
Mm, okay.
Inte helt så ensam i ett rum, utan det är, och heller inte så här Bergvaldshallen stort.
Nej.
Utan det är storslaget, men ändå på något sätt med enkla medel. Mm. Så jag gillar den. Den är otroligt vacker.
Men är det ett försmak på en skiva eller är det bara en låt?
Ja, liksom? Men det tror jag väl att det är, va? Jag tror det, jag hoppas det.
Ja, jag har ingen aning.
Nej, jag vet att den är ute och turnerar nu med, är det typ någon så här 20 års jubileum på den här, vad heter den? Blood Panic, va? Heter den där?
Ja, den röda skivan där.
Den röda, ja, skivan. Jag tror det är någon sånt 20 års jubileum som man är ute och turnerar.
Shit,
nu.
Shit, tiden går fort.
Herregud. Ja, för övrigt en jävligt bra skiva.
Mm.
Och sen så lyssnade jag i fredags, som vi alla musiknördar gör, på min release radar.
Mm, det gör man ju.
Release radar. För att se vad som har dykt upp. Och det är mycket dåligt ibland. För den här release radar vet jag inte riktigt. För det var ju liksom där Sverigedemokrat-låten dök upp. Och det är där, alltså, din finska...
Ja, väldigt mycket finska. Och... Man kan inte alltid lita på de här algoritmerna. Nej. Jag fick i Discover Weekly fick jag upp Hel. Bandet Hel som gavs ut på Ultima Thules skivbolag,
ja,
en gång
ser.
I tiden.
Ja.
Här sitter man... Inte det här i min algoritm.
Ja, men precis. Så jag är inte helt tillförlitlig på vad som spelas på min release radar alltid. Men den här veckan så bara så där scrollar igenom, lyssnar någon minut så på varje. Och sen så dök det upp en svensk artist, en svensk kille vid namn Bon Martin.
Mm.
Eller Bon Martin eller vad det
är. Bon Martin, det låter som någon på en städfirma.
Bon Martin, ja.
Eller Bon, man bonar ett bord och sånt där. Bon,
ja,
Martin.
Eller lite mer fransk, Bon Martin.
Ja, man, fransk, ja, bon inspirerad.
Ja, ja, precis. Men han hade släppt någon låt och det var så här, men vänta nu, det här var ju, det hör ju bra på riktigt.
Mm.
Och sen gick jag in och kollade då visade det sig att han hade släppt en rykande färsk skiva vid namn Sommar till oktober.
Mm.
Och den var jättebra. jag bara så gick igenom hela och så efter en lyssning så var jag, men vänta nu, det här är ju precis det som jag tycker om.
Poppish.
Poppish, knivskarpa, filmiska texter läste jag någon så. Jag vet inte vad som menas med det riktigt. Är det att man har ett slags beskrivande, målande
bildspråk
språk,
på något sätt då? Ja.
Bildspråk, fin beskrivning där. Men absolut, en jättekul ny bekantskap.
Ja, men skoj.
Ja, jättekul. Bon Martin, eller Bon Martin.
Man får välja själv, hoppas jag.
Vi måste ta reda på hur det ska uttalas här nu, så att vi gör rätt i fortsättningen. Men det är vad jag har lyssnat på i alla fall. Gammal rock och nytt svenskt.
Mm, det var en fin påse.
Ja, men en ganska fin påse. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Det har ju blivit alltså lite som du beskrev förut, att det kommer något nytt som sen leder till något gammalt.
Ja, precis.
Eller så. För The Gaslight Anthem släppte ju en skiva här för några veckor sedan som heter History Books. Som ju låter som The Gaslight Anthem alltid låter. Det var väl liksom inte, det var inte dåligt, men det var inte jättespännande. Men av någon anledning så när jag lyssnade på den här plattan så fortsatte ju algoritmen då vidare till The Horrible Crows. Som ju var ett sidoprojekt som Brian Fallon, frontman i The Gaslight Anthem, hade tillsammans med en annan nisse, Ian någonting tror jag. Han var någon gitarrtekniker eller någonting och så. Nej, men vi ska ha ett band ihop och så ska vi göra ett sidoprojekt. Så gjorde de
självklart ska vi starta ett
band. The Horrible Crows, släppte de en platta 2011 som heter Elsie. Och den låter ju som The Gaslight Anthem. Kanske lite mer avskalat, men det är ju väldigt i samma stil.
Ja.
Men den plattan har jag lyssnat rätt mycket på faktiskt, för den var bra. Den var liksom Gaslight Anthem var ju bra där runt den tiden också. Och The Horrible Crows låter ju nästan likadant, så det är klart att den var bra.
Du har ju pratat en del om Gaslight Anthem.
Ja.
Du håller ju dem liksom varmt så. Du pratar ju varmt om Gaslight Anthem.
Ja, fast samtidigt är det ju ett sånt band som hälften av det de har gjort kan jag vara helt utan.
Okay.
Men i sina bästa stunder är de ju ett fantastiskt Jersey-band liksom.
Just det. Men här då till min fundering här nu. Att jag som inte är lika bevandrad i Gaslight Anthem. Tycker du att de har blivit så stora och erkända som de förtjänar?
Ja, alltså de är väl inte jättestora. Nej. Utan de är väl i sin lilla, vad ska man säga, pöl där, sin fåra. Det har ju alltid varit konstigt att de har liksom turnerat och spelat på punkfestivaler och sånt, för de har ju aldrig varit punk, utan de är ju någon bredbent rock egentligen ju. Ett farligare Springsteen liksom.
Ja, det är väl lite så jag har förstått det också.
Finns för x antal paralleller att dra däremellan.
Ja, just det.
Allt från kommer från samma ställe till musikaliska paralleller liksom.
Och de har väl gästat varandra en och flera gånger.
Det har hänt.
Ja. Men du hävdar att de är precis där de ska vara i världshierarkin.
Ja. Det tycker jag nog faktiskt. De är inte så briljanta att de skulle vara på en högre piedestal, men de är ju fortfarande tillräckligt bra för att vara ett sånt här världsturnerande band.
Ja, just det. De kommer aldrig liksom headlina en stor europeisk festival.
Nej, det skulle redan ha hänt då i så fall. De är på fel sida scenet i karriären.
Okej.
Och sen har jag precis som du följt nostalgins rocksnitslade bana tillbaka till ett band som spelade på Hultsfredsfestivalen år 2000. Men det är inte Godsmack.
Nej.
Utan det är Spiritual Beggars. Som släppte plattan. Jag vet inte om jag har pratat om den i podden någon gång. Det kan ha hänt över 130 avsnitt. Men Ad Astra som kom 2000, som nog förmodligen är den svängigaste stoner-platta som har spelats in. Den är monumentalt svängig alltså. Left Brain Ambassadors är ju en så, vilken käftsmäll till låt.
Är det på den plattan som någonting med Baptized någonting med?
Kan det nog vara. Och så har du Angel of Betrayal och det är...
Svenskar va?
Jajamän, det är Michael Amott från Arch Enemy och Exa, lite olika band. Och massor av Hammondorgel är det som bara ylar överallt.
Just det, just det. Jo, men de har jag lyssnat på en del faktiskt. Fan, jag är ju gammal rocker.
Bandets fjärde platta är det som kom där.
Ja, ah, okej.
Okay. De var inte bättre innan, de var inte bättre efter, men på den plattan är de briljanta.
Briljanta, och det gillar vi.
Så det var mest gammal skåpmat för min del den här veckan.
Ja, varför inte?
Och jag har ju lyssnat på detta på Spotify.
Just det. Som vi allt som oftast gör.
Har du förresten provat den här DJ:n som AI-DJ:n som de har lagt in i Spotify?
Nej, jag har inte det. Men den, ja, jag vet inte. Jag är ju rädd för att prova nytt.
Ja, men den var, jag var lite skeptisk, men den var ganska kul faktiskt. Det kommer in som en amerikansk radiopratare som säger att nu ska vi gå tillbaka till 80-talet. Kommer du ihåg de här hitsen? Och så spelar några låtar och... Det här är den musiken du har lyssnat mest på tisdagar. Här kommer några hits och så mixar den in det. Det var en ganska bra spännvind på mixen. Den hittade verkligen sånt som jag gillar och sånt som jag lyssnade ofta på, men också lite nya guldkorn i. Och så med den här radioprataren som kom in.
Fan vad sjukt egentligen. Men alltså så otroligt häftigt. Men ja, återigen är det ju bara ett sånt superbevis på hur bevakad man är.
Ja, ja, definitivt så.
Alltså det är ju, algoritmer är ju, ja, man blir livrädd egentligen. Och, men om man bortser från det.
Ja, men det man ska ha med sig här också är ju att varför lyssnar man på reklamradio till exempel? Mm. Jo, det gör man väl för att man vill ha lite sällskap. Man vill höra musik som man känner igen och som man gillar. Och så vill man ha lite sällskap i den här radioprataren som kommer in.
Ja, ja, precis.
Men hur mycket vettigt säger en radiopratare på en reklamradiokanal?
Nej, inte jättemycket.
Det är ju bara klämmig skit. Så det skulle man ju kunna få en sån här AI att säga också. Exakt den typen av saker. Så när den här kommer på svenska, och sen dessutom kan man säkert lära den att plocka upp nyheter, för det finns ju nyhetspoddar på Spotify också. Som det lätt skulle kunna gå in och hämta och recappa lite nyheter en gång i timmen. Eller någonting liksom. Ja, lite absolut. Väder, lite allt sånt. Då har du ju plötsligt en superkonkurrent till reklamradion i Spotify.
Ja.
Som blir 100 mil bättre eftersom den också anpassas lite efter vad dina egna preferenser.
Ja, men så är det ju. Och jag menar ja, men jag håller med dig. Alltså vanlig radio som vi lärt känna kommer ju vara, det är ju liksom ännu ett utdött medium.
Mm. Den typen av radio i alla fall.
Den typen av radio definitivt. Sen tror jag att viss vanlig radio alltid kommer att leva kvar.
Mm.
Men just den här reklamradion, Rix FM, Energy, allt vad det nu heter, nej.
Nej, den ligger illa till.
Den ligger väldigt, väldigt illa till. Det tror jag. Så, nej, men det ska jag definitivt titta upp. Det var ju jättekul grej.
Mm. Roligare än man först trodde, måste jag säga.
Ja, men när vi då ändå är inne på Spotify.
Mm. Så tänker du säga att all musik som vi pratar om i det här avsnittet finns i en spellista som man hittar länk till i avsnittsbeskrivningen?
Precis det jag skulle säga.
Ja, vad fint.
Det var precis det jag skulle säga. nästan all musik. För jag tänker att viss musik ska vi inte... Bomba Iran till exempel, den kommer vi inte...
Nej, den får ni leta upp själva. Den tänker vi inte
den
sprida.
Den får ni faktiskt leta upp själva. Nej. Jo, men det var så här. Jag läste på Instagram. P3 Musiknyheter hade för ett tag sedan en nyhet om Spotify. Där det då står att Spotify ska sluta betala royalties för musiken som streamas minst. Mm-hmm. Anledningen är för att ge mer etablerade artister mer betalt.
Att ta från de fattiga och ge till de rika typ då?
Lite så. Det känns ju lite så.
Hej, det är ingen som vill lyssna på dig, så du ska inte få någon royalty ens för de små planesen som du får.
Nej, lite så. Och då fortsätter det att stå så här att ändringen kommer innebära en gräns varje låt behöver uppnå årligen för att få utbetalningar. Spotify har inte gett några exakta siffror. Men Billboard rapporterar att det kommer att påverka de 0,5% som spelas minst.
Det var inte så många i och för sig.
Nej, det är det ju inte. Och längst ner står det lite så här, ja just det, by the way. Under sommaren fick plattformen 6 miljoner nya prenumeranter. Det innebar att de passerade 224 miljoner betalande användare snabbare än de hade räknat med.
Några stycken.
Så ja, vad betyder då det här? Att de rikare blir rikare. Men också lite så här att du ska hela tiden uppnå en gräns årligen.
Mm.
Vilket då gör att
om du tappar i hype så kan du...
Om du tappar i hype, ja. Det gäller ju att du hela tiden måste hävda dig och på något sätt stå ut från bruset. Du kan ju inte längre leva på en låt på samma sätt som man har kunnat innan.
Nej, för samtidigt om det är 0,5% i botten.
Ja, det är
jag menar, det är väl lite så här lökar som sitter i sin garderob och spelar in skit och så lägger de upp det och så är det ingen som streamar det ändå.
Fast om man tänker hur många låtar som släpps dagligen på Spotify.
Så är det inte så många av dem som har hög verkshöjd.
Det är det ju verkligen inte. Men jag tänker att 0,5% är ändå ganska mycket musik.
Ja, det är det ju. Det är det ju,
om man skulle ta alla låtar på hela Spotify. Så ja, men jag vet inte. Det känns ju som att... Fan, att de... Det, man tycker ju synd om dem såklart.
Ja, att... Det, på de flesta borde ju röra sig om så lite pengar, ja, så det, jag vet inte om den här omfördelningen gör så mycket egentligen.
Det kanske ni inte gör, men samtidigt är det så här, men varför ska ni...
Nej, men precis, då behöver de ju inte ta från de fattiga och ge till de rika. Nej, för att det kommer inte göra någon skillnad för de rika ändå.
Nej, definitivt inte. Och jag menar, så läser man då om en sån som Taylor Swift liksom, som tjänar typ, jag vet inte hur många hundra miljoner på en spelning bara hon gör. Och sen säger, okej, men behöver hon mer Spotify-pengar? Behöver hon ta pengar från, jag vet inte.
Ulf i Grums.
Ja, lite så. Som sitter och plinkar på sin gitarr och får några hundra streams i månaden. Behöver Taylor ta pengar från Uffe?
Jag tror att Taylor behöver det faktiskt.
Ja, det gör hon faktiskt.
Tycker inte jag att du ska vara unsam här mot Taylor Swift.
Taylor ska väl också leva?
Ja, det ska hon.
Det ska hon faktiskt.
Men en intressant nyhet faktiskt. Apropå nyheter och amerikanska artister, så kom det ju här, vi spelar in det här måndag kväll. Så det var ju under söndagen som det kom att Slipknot sparkar sin trummis Jay Weinberg. När vi spelar in det här har vi alltså inte så mycket kött på benen kring det. Det kanske har kommit fram mer när avsnittet släpps, men det var väl ändå en liten överraskning.
Ja, alltså, men man har ju inte hört något eller så, som bara kommer det här som en bomb.
Jag gjorde väl en spelning så sent som 2 dagar innan eller något sånt där liksom.
Ja.
Och allt verkade frid och fröjd.
Ja, precis, det är alltid intressant när någon sparkas från ett band.
Och de la ju ute och sen tog de bort sociala medieposterna igen, men då var ju allting redan spritt så att säga. Det var väl lite så här mumbo jumbo om att han har varit en jättebra bandmedlem och skitbra och ja, så,
precis.
Men nu band måste utvecklas och nu har vi tagit det här beslutet.
Ja.
Ja, typ.
Ja. Det är alltid intressant. Det är alltid intressant det där.
Och Slipknot har ju sparkat lite medlemmar genom åren.
Ja.
De sparkade Joey Jordison, som man trodde var helt untouchable. Han trummisen som ersattes av Jay Weinberg. De sparkade Chris Fehn, Pinocchio trummisen där, som ju sen hamnade i någon sorts rättstvist med bandet. Ja. Och nu sparkar de Jay. Och så har vi Paul Gray, som gamla basisten som knarkade ihjäl sig. Men det verkar ju, man har sett så här fans reaktioner i sociala medier och sådär, så verkar det ju som att många är lite sura och tycker att vad fan sparkar ni Jay för? Han var ju svinbra.
Ja, ja, det var han ju. Men ja, det är ju också så, nu gör vi ju det vi gör bäst, grabbgissar här. Jag tror ju att det ligger något knarkigt bakom.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Han ville leva rockstjärnedrömmarna rakt ut, och de andra bara, nej, lägg av. Vi är för gamla för det här. Du passar inte in här nu.
Många fans verkar ju upprörda över Corey Taylor och Sean Clown Crahan, att det är de som äger bandet typ och bestämmer, och nu har de fått någon nyck att de ska byta, och då bestämmer de det.
Ja, just det. Jo, men det har man väl fått intrycket av, att det är clownen och Corey som styr och ställer, och det ska vara vårat sätt, annars så kan du dra
liksom. Ja, men lite så. Och det här, the show must go on, det finns inga liksom beslut som inte går att ta.
Nej. Och då blir det ju också lite så här parodiskt. Det här har vi ju pratat om tidigare med alltså att det kanske är en eller två originalmedlemmar kvar. Nu var ju de typ 9 från början, så det är klart att det finns lite att ta av, men när försvinner liksom bandets själ? När slutar det vara Slipknot och bara vara någon slags kringresande karikatyr?
Ja, en bra fråga.
För jag menar, för det första så var det när Joey Jordison liksom en enastående unik trumslagare som på något sätt var bandets sound mycket. Mm. Det fanns ingen som han. Och sen så gjorde de sig av med han, och han tragiskt nog senare gick bort. Ja, men vi tar in en ny bara, det är okej. Okay. Och sen försvann basisten då, som säkerligen gjorde sitt till att bandet lät som det gjorde. Mm. Nej, vi tar in en ny. Alltså, det blir på något sätt lite som du säger, the show must go on oavsett. Och jag tror inte att de gör det för att de behöver pengarna som Uffe i Grums.
Nej, någonstans kan det ju också vara, om man får fortsätta killgissa, var lite så här brusningen av att få bestämma. Att
säkert
kasta om saker och chocka folk och sådär också.
Ja. Men jag menar, Corey Taylor, han har sitt Slipknot, han har sitt Stone Sour, han har sin soloturné, sitt soloprojekt och allt.
Han har sina bokstavskombinationer.
Det har han garanterat. Men jag menar, liksom, ja. Men det är klart, och det är ju så också, har man ju förstått nu när det är så här. Slipknot är ju ett av de absolut största rockbanden i världen just nu. Mm. Och vad man inte tänker på, vad jag har liksom kommit insikt någon gång, när jag tror det var när jag såg den här Metallica-dokumentären som Kind of Monster, att hur många personer det är som livnär sig och är beroende av att just ditt band ska fortsätta.
Ja, ja, ja. Det är helt sjukt med det liksom crew som och grejer runt omkring.
Exakt. Som är liksom... Det är som ett stort, stort företag liksom. Så det är klart att det är många som vill att de ska fortsätta, om man ser ur den business-aspekten. Mm. Så det är ju också en intressant vinkel, att det är många som, det kanske inte ens är deras beslut, det kanske bara liksom advokater och allt som säger att nu har ni kontrakten, ni måste fortsätta.
Ja.
Jag vet inte, vi killgissar.
Jag såg att något fan hade gjort en rolig grej och tagit skivomslaget från All Hope Is Gone 2008-plattan, du vet, där de står ute i fältet där och
just
så.
Det. Mm.
Och tagit skivomslaget och så bara bytt ut ett ord så att den heter All Band Is Gone.
Ja.
Va? Fyndigt.
Ja, nästan. Det är fyndigt. Så hade man kunnat sudda ut medlemmarna också, så att nu är det typ bara 3 kvar, eller ja, 9 precis. Från början.
Vi får väl se. Det blir spännande att se när Jay Weinberg själv uttalar sig i den här frågan. Ja. Se vart det barkar. Det kanske han har gjort när avsnittet kommer ut. Då vet ni mer än vi, än oss i så fall. Grattis.
Och han som är son till Max, trumslagare i Bruce Springsteens E Street Band.
Just det. Exakt.
För er som kanske inte visste det.
Så är det.
Faktiskt.
Men du hade ett ämne.
Ja, det hade
vi
jag.
Vi skulle sätta ihop varsin festival.
Ja, och det lät ju jättekul när jag satt och bara, men vi sätter ihop en festival. Hur svårt kan det
nej,
vara?
Nej, det var inte så svårt.
Ja, nej, okej. Okay. Jag kanske gjorde det onödigt svårt för mig.
Jag insåg ju tidigt att jag måste ta fasta på ett tydligt, tydligt tema här, annars blir det alldeles för stort och oregeligt.
Ja, jag började lite så här. Det är ju bara 10 band gånger 2. Det är ju inte så svårt. Men sen var det så här, nej, det här kommer aldrig att gå. Så ja, jag smalnade ihop det och gjorde det betydligt svårare för mig. Men börja du först, berätta lite, hur tänkte du?
Jag fick uppgiften 10 band per dag, 20 band totalt. Jag skulle välja en venue. Jag skulle välja liksom ett namn. Jag ville ha det exklusivt, en festival som skulle kännas som att det här är ju bara för mig och de 3000 personer i Sverige som är exakt som mig och tycker, det måste finnas minst 3000 pers som tycker exakt likadant om ja, viss musik och har en specifik folla liksom på hur det ska vara. Så jag tänkte mig en inomhusfestival, kapacitet 3000 pers ungefär, 3-4000. Kanske lite likt Follan i Stockholm eller liksom någon sån lokal. Två scener, en stor och en liten. Fem band per scen per dag. Och sen så att de överlappar varandra så här liksom. Ett band spelar på lilla, när de är slut så spelar nästa på stora och så håller det på så.
Just det.
Alla kommer vilja se det som är på den stora och många kommer vilja se det som är på den lilla.
Inga krockar.
Inga krockar, men den lilla rymmer ändå inte alla som är på festivalen, så det blir lite exklusivt just att ta sig in där.
Ska du kissa så se till att göra det i rätt eller hämta öl eller.
Ja, du får ju hoppa slutet på bandet innan om du ska vara säker på just att vara inne på. Ja, lite så.
Så du missar mannen i vita hatten då om du ska.
Ja, precis ja, så.
Du förstår vad jag menar. Kommer det serveras öl?
Det kommer att serveras öl, det kommer finnas även god öl. Jag tänker inte titta snett på dem som vill dricka fullager, men det kommer även att finnas god öl för dem som har smaklökar med lite mer finess i, så att säga.
Varför är jag inte förvånad? Nej.
ska jag bränna av det här? Eller
ja, men alltså varsågod.
Namnet på den här festivalen då för 3-4 tusen personer på en innevenue är Post Gothenburg.
Oj.
Och här, det är två scener, den lilla, den heter Post, och den stora, den heter Gothenburg, bara för att knyta ihop
intressant.
Det.
Intressant.
Och
intressant.
Det här är då alltså en festival som jag skulle vilja gå på genom att jag samlat ihop de bästa, mest betydelsefulla banden inom The Gothenburg Sound. Melodious Dots, vad man vill, kryddat med lite nya band, inte många, några återföreningar av band som inte finns längre som kommer, och
oj, spännande.
Kopplat då till den här lilla scenen, ett stråk av postrock varje dag, hypnotiskt, det ska vara rök så det bara sjunger om inne på den här lilla scenen så att man knappt ser vart man är, och där kommer det fram på kvällarna spela viktiga postrockband som kommer ställa till med hypnotisk stämning.
Oj, oj, oj. Inte en låt under 10 minuter.
Ja, det kan det vara, men inte en sångare så långt ögat når.
Ja, det tänkte jag också. För sång förbjuden.
Ja, precis. Hänger upp en skylt. Men det är ju 10 band per dag. Så att vi har 7 Melodeath-band och 3 postrockband per dag. Och postrockgängen kommer fram på kvällen, helt enkelt.
Ja, just det.
Och dag 1 då, fredag blir väl det, fredag lördag kommer det här vara, då har vi lite finskt tema, för då spelar på Kärje kommer. Nej, men på lilla scenen öppnar Insomnium då, som är ett vad ska man säga, dramatiskt finskt band. Lite Melodeath-facket.
Just det.
Dystert är det. Men vackert. De spelar först. Sen efter dem kommer I Am Your God, som jag har pratat om några gånger. Finska nya stjärnskott också i den genren. Sen längre fram på kvällen på lilla scenen här då, så släpper vi loss Lost in Kiev. Första postrockband ut. De följs av I Hear Sirens. Och sen har vi sist ut headline på lilla scenen den här kvällen. Ja. Ett av de viktigare postrockbanden, Russian Circles, såklart. Stenhårt, mycket rök, säkert mycket strobes.
Fan, Fan vad coolt ändå.
På den stora scenen då, där har vi ju lite mer de här Melodeath-banden som får hålla låda.
Just det.
Den scenen öppnas första dagen av Solar Dawn, ett band som aldrig blev särskilt känt. Ett Skövdeband med Christian Elvestam som senare sjöng i Scar Symmetry och sådana band.
Just det.
De återförenas för en exklusiv spelning här, öppnar stora scenen, scenen Gothenburg.
Ja, just det.
De följs av Arch Enemy.
Oj.
Där Angela Gossow kommer tillbaka och gästar tillsammans med Alyssa, så att de är båda två med på den här spelningen.
Oh, fy fan vad häftigt.
Mm. Så det är lite exklusivt på det viset.
Ja, verkligen.
Sen kommer Soilwork.
Oj.
Också ett klassiskt band i den här skolan.
Verkligen.
De följs i sin tur av The Haunted, som har lyckats få med sig Peter Dolving, som också gästar då. Så att vi har både Mark Aro och Peter Dolving på scen om varandra.
Öppnar de med 99?
Det är klart att de gör det.
Det är klart att de gör.
Solklart. Och stänger med Silencer.
Ja, oj.
Headline den här första dagen på stora scenen då. Jag sa, det började lite finskt där på lilla scenen. Och vi avslutar finskt på stora scenen med Children of Bodom, som då får lösa det här på något sätt, för frontpersonen Alexi Laiho är ju död. Så jag lämnade upp till dem hur de ska lösa sångar- och gitarristfrågan. Alltså, ska de ha ett hologram? Ska de ha olika gästartister som kommer? Det får de göra, men de headlinar första dagen här i alla fall.
För jag tänker så här, budgeten är väl inga problem?
Den har vi inte tänkt på. Det får bära eller brista här.
Ja.
Festivalbolaget får gå i konkurs. Det kommer ju vara utsålt sen om det räcker för att täcka kostnaderna.
Ja,
det får vi
se. Sant. Det är sant.
Sen går man hem och sover lite. Kommer tillbaka till dag två. Öppnar då dag två, precis som dagen innan, med två mindre band i den melodiösa dödsskolan här då. Danska Withering Surface får äran att öppna. Följt av Disharmonia Mundi, italienskt band, väldigt underskattat, ganska okänt. Alla på festivalen kommer älska det när de har fått höra det. Och de har ju bitvis haft med sig Speed Strid från Soilwork på sång på några plattor. Så han har också legat kvar i Stockholm, eller vart det nu händer det här, över natten, och kommer upp och kör med dem. Sen kommer vi till liksom Magnum Opus final för postrocksdelen på lilla scenen här, och Collapse Under the Empire spelar, följt av Glasgow Coma Scale, och sist ut Norrköpings Finest Peggy Lost, som exklusivt för den här kvällen spelar hela Key-plattan från 2012.
Wow.
Från start till mål.
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Man blir, jag ser ju framför mig hur otroligt jävla cool det kommer bli.
Det kommer koka. Och på huvudscenen då, Gothenburg kallad denna dag, har vi också fem orkestrar. Öppnas av ett återförenat Dimension Zero. Alltså det här bandet som Jesper Strömblad hade, som var gitarrist i In Flames. De hade ett litet sidoprojekt med Jocke Götberg på sång, som ju trummade i Nifters och hade en liten period i Marduk.
Just det, han känner jag.
Gjorde några plattor. De återförenas för att öppna här. Sen kommer Dark Tranquillity. Det är en kött- och potatisspelning. Alla festivaler behöver en sån.
Kött och potatis. Ja, men det kommer ju bli magiskt.
Ja, såklart det kommer. Och efter dem då så kommer ju arvtagarna i genren Avatar, som kliver ut och gör sin gycklar metal från Göteborg med scenshow och hela paketet. Sen har vi bara två band kvar, och du vet ju vart vi kommer hamna här.
Ja, men det vet jag nog.
Om man ska knyta ihop det här konceptet, så ska ju The Halo Effect komma ut och köra en, då har de släppt sin andra platta också, så de har ju mer att ösa ur. De kommer ut och gör ett stort gig. Gröna lampor som kommer färga hela lokalen.
Ja, det är snyggt. Det är snyggt.
Och sist ut kommer ju då självaste In Flames. Men
originaluppsättning.
Nej, det är inte originaluppsättning. De får gärna lämna några amerikanska legoknäktar hemma och kanske låna in några tidigare Halo Effect gubbar kan få hoppa med. Men det här är en spelning. De spelar bara musik från plattorna som kom mellan 99 och 2011. Det vill säga, det är bara låtar från Colony, Clayman, Reroute to Remain, Soundtrack to Your Escape, Camp Clarity, A Sense of Purpose och Sounds of a Playground Fading. Allting innan eller efter det gör det sig icke besvär.
Nej, då behöver man inte komma till
Post-Gothenburg.
Post-Gothenburg, nej.
Ja, så fick jag ihop det här. Känns som jag skulle ha trevligt på den festivalen.
Ja, men verkligen. Och att det är ju ett knivskarpt tema med. Det går ju inte att missta sig.
Nej, man ska ha en specifik musiksmak.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är otroligt, otroligt mäktig festival. Då skulle jag jättegärna vilja välkomna dig till festivalen Lost and Found.
Oh! Det var ett spännande tema om det kommer barka dit jag tror.
Ja, för det är så här. Jag tänkte, vad ska jag välja för band? Jag kan ju göra ett jätteenkelt för mig och bara sitta och rabbla upp en massa band som jag tror skulle kunna bli en bra festival. Nej, vi gör det ännu svårare för oss. Vi gör så här att vi gör en sammanställning av alla band som spelat på Hultsfred mellan 2000 och 2011. De åren jag var på Hultsfredsfestivalen. Och så tittar man i line-upen. Vilka band var det egentligen som jag missade?
Godsmack.
Bland annat Godsmack. Men de får inte plats här. Och när man då, det här är ju vidrig läsning i efterhand.
Så du ska alltså här ta igen det, du ska sona för gamla synder så att säga och se det som du inte såg.
Precis, för i det här avseendet då, i det här avseendet är jag då en excentrisk miljardär.
Den är bara för dig, det spelar ingen roll om någon annan inte kommer.
Nej, lite så. Nej, men ärligt talat nu, när man tittar på alla lineups här, fy fan vad band man missade.
Ja, det finns så sjukt mycket band som man upptäckte i efterhand sådär, som man liksom så här, hittar ett band och blir jättekär i dem och sen bara, va? Var de på Hultsfred? När jag var på Hultsfred.
Ja, precis. Och när man då tittar, och det här blev ju alltså en jättelång lista då. Vad i helvete, vart var jag då? Vad gjorde jag där? Vart var jag när Amy Winehouse spelade till exempel? Vad gjorde jag då?
Du satt väl vid tältet och drack öl?
Ja, antagligen gjorde jag det. Så tanken är då så här, att dag ett, festivalen kommer för övrigt att hållas på, håll dig nu, Visingsö.
Jaha, den där holmen utanför Jönköping typ. Eller Gränna. Precis. Är det väl kanske.
Ja, det är en ö i Vättern.
Är man väl där så tar man sig inte därifrån, så då är det bara att gilla läget.
Lite så. Så där kommer vi då
där,
bygga upp.
Det. Eller kanske vi. Eller?
Jo, det kan man göra. Det kan man göra. Man får ta färja dit och sen så är man kvar på ön helt enkelt.
Ja.
Och tanken är då så här att dag ett, lost-dagen så att säga.
Mm.
Så är det då de banden som jag missade under min Hultsfredsfestivalskarriär.
Låt höra.
Mm. Då börjar vi då alltså. Nu ska vi se. Nu ska vi läsa lite innantill här. Dag ett börjas då i gassande solsken med Baby Shambles.
Är det en scen?
Pete Dockertys,
eller är det flera scener här utomhus?
Det är en scen. Det är en scen.
Mm. Det är väldigt vågat att sätta Baby Shambles först, för du vet att de kan paja spelschemat för hela festivalen sen genom att vara fem timmar försenade.
Ja, och samtidigt så tänkte jag så här, vi tar Baby Shambles först.
Innan han har hunnit sniffa på godheterna.
Nej, innan de har hunnit ta sina specialfrukostar.
Ja, det kanske är smart.
Ja, men jag tänker lite så. Och efter dem sen så kommer då ett dopat Greatest Hits Weezer upp på banan.
Mm.
med sin Buddy Holly och Sweater Song och Come Undone, och de spelar hela blåa plattan.
Hashpipe.
Boom. Ja, den är med bra. Vilket riff. Mm.
Men det är som Gwen Stefani det... stal sen.
Ja, det gjorde hon kanske.
Det gjorde hon.
Just det. Efter det sen så fortsätter vi det här amerikanska temat med Jimmy Eat World.
Lite punkigt sådär. Ja.
Lite punkigt, poprockigt så. Jag
hoppas att det fortfarande är gassande solsken då, för det passar deras musik.
Det gör faktiskt det. Ray-Ban och Converse All-Star så. Mm. Och det bara lager öl kommer att säga. Inte en IPA så långt.
Nej, men är det gassande solsken går det bra med lager. Ja, det bara sant, det inte är Gränges, då dricker jag inte.
Nej, det är det inte, det är det inte. Gränges i Gränna. Och sen efter Jimmy Eat World så kommer vi då behöva röra lite på oss. Vi kommer behöva dansa lite. Så då kommer Pet Shop Boys.
Oh,
mm. Mm. Tänk dig allsången till Go West Girls. Och, ja, fantastiskt alltså. Det kommer bli helt otroligt.
Jag väljer att bortse ifrån att jag har sett dem, att de var ganska mossiga då. Det här är, de har en bra dag här.
De har en riktigt bra dag. Riktigt bra dag. Och sen efter Pet Shop Boys då, så ska vi dansa till Madness.
Mm.
Alltså tänk dig.
A house.
Bara det. Och de öppnar ju då med One Step Beyond, vet du.
Ja, självklart.
Ja, fy fan. Jag kommer dansa så mycket. Sen behöver vi lugna ner oss lite. Sen ska vi lyssna till de fantastiska tonerna. Den fantastiska rösten från Mary J. Blige.
Just det.
Mm. Mm. Vi behöver få in lite soul, lite lugn, lite ro, lite kvinnlig fägring. Mary J. Blige här.
Hon var på Hultsfred de där åren när festivalen var lite smartare än sin publik. De var några år för tidiga med Mary J. Blige och Alicia Keys och allt vad de nu bokade.
Precis, och då kan jag väl erkänna här nu att jag stod och liksom valde mellan Mary J. Blige och Alicia Keys. Jag såg ingen av dem tyvärr.
Nej, du var inte lika smart som festivalen helt enkelt.
Nej, jag var väl och såg något Back Your Babies eller något istället och tyckte det var skitbra säkert. Efter Mary J. Blige så behöver vi sparka igång den här festivalen på allvar. Och då kommer då System of a Down.
Såg du inte dem?
Nej.
Oj.
Och jag har fortfarande inte sett dem. Jag såg dem inte på Bråvalla heller.
Har de varit på Bråvalla?
Ja, de spelar ju på det här när de började på onsdagen redan. När Bamse var på besök också.
Ja, ah, okej. Det var nog något år som jag inte...
Det var något sista året kan jag tänka mig.
Nej, då var jag inte där. Så jag inte. Nej, jag såg dem på Metal Town något år och på Gävle Metal. Den hette Getaway Metal då kanske.
Just det. Ja,
skitsamma. Jag har sett dem några gånger. Det är okej. Det är kul.
Och det här är ju också då en parameter man ska ha med sig då. Att det här är ju band, även dag två då, är ju band som jag inte har sett.
Nej.
Det är ju liksom ett kriterie för att vara med på den här festivalen då.
Mm.
Och efter då System of a Down så kommer ett band som jag vet att du har sett, jag inte såg, och det var då alltså Tool.
Då måste det vara mörkt. Mm. Då är det natt.
Ja, det har börjat skymma på allvar nu.
Mm.
Och efter Tool, de har en riktigt, riktigt mäktig visuell show.
Det förutsätter jag, annars kommer jag inte.
Ja, det har vi såklart. Och så kommer då upp på scen efteråt, nu är det mörkt, Chemical Brothers.
Stänger ihop kvällen med lite dans.
Nej, de stänger inte ihop kvällen. Men
de är bara uppvärmningen till det absolut sista.
De är uppvärmningen till punkfarfar Iggy Pop.
Ah.
Som får stänga natt nummer ett.
Ja, det här, jag gillar den här festivalen för dig är det så här, en chans att sona mina brott och se det som jag missade. För mig blir det, jag såg många av de här spelningarna,
ja, precis.
Så att det blir så här nostalgiskt.
Ja. Ja, det är lite så. Och det, som sagt, det var vidrig läsning att se alla band man missar liksom. Nej, men så Amy Winehouse, jag visste inte att hon hade varit på Hultsfred en gång.
Spela på Pampas.
Ja, och hon var där. Nej, jättekonstigt. Men jag tog inte med henne för att hon är ju då, som vi alla vet, dude.
Ja.
Och inte ens mina miljarder kan
bringa back någon.
Nej, tyvärr. Så då är vi alltså inne på dag 2.
Sover man i tält alltså... här eller är det hotell och grejer?
Jag tror inte det finns något hotell på Visingsö, men jag har då slagit upp extremt exklusiva tält.
Så det är ju glamping.
Exakt, ja. Det är glamping som gäller. Här liksom, vi håller inte på några slantar. Dag 2, där alltså temat är Found.
Mm.
Och det är då alltså artister som jag väldigt gärna vill se och uppleva, som jag ännu inte har sett.
Men som också var på Hultsfred under de här
Nej,
åren.
Det här är bara...
Nu släpper vi Hultsfredstemat. Som...
Ja,
mm, okay.
Dag 2 är bara artister som jag själv vill se och som jag ännu inte har sett.
Mm.
Så här faller ju då till exempel ett Reunited Peggy Leon-hjärta bort.
Just exempel. Det, för det har du ju sett.
Det har jag sett. Vi börjar dag 2 med en artist som jag har pratat ganska mycket om senaste tiden. Och det är ju då Johannes Reje.
Mm.
Jag tänker att han får starta den här dagen.
Han kanske har med sig någon som kan kompa honom på gitarr och så att det blir...
Ja, men det blir en väldigt vacker... Vi kommer även att ha buffé.
Framför scenen?
Ja, men så där man sitter och istället för att alla ska ha med sig så kan man då ta sin lilla plasttallrik och så gå och hämta lite potatissallad och kallskuret. Och så sitter man där första två akterna. Sen plockar vi bort det.
Ja. Jag gillar idén, men det kan ju också bli farsartat.
Mm.
Om artisten är dålig och folk börjar kasta grejer och...
Ja, det är sant. Det är därför vi bara har plast. Alltså så
ja.
Jag var inte beredd på sådana här motfrågor. Jag har inte tänkt igenom allt.
Plastpotatissallad som...
Ja, Rydbergs. Sponsrad av Rydbergs är vi. Efter då Johannes Reje så tänkte jag så här: vi behöver tänka lite större nu. Ett band som jag har lyssnat mycket på men som jag inte har sett. Så då flyger vi hit de gamla rockarna Matchbox 20.
Ja. Mm. Det var inte igår man hörde det namnet.
Vart kom den ifrån?
Vad hette hitsen?
Ja, vart ska jag börja? Push. 3 AM, Cody.
Just det. Ja.
How far we've come. Ja. Det blir en greatest hitspelning där ute på Visingsöken.
Ja, men det fattar jag. Det fattar jag.
Och efter då ganska svala rockiga toner så behöver vi då lite uppkäftig brittisk rock i form av Arctic Monkeys.
Mm. Det kaxigaste kaxiga en gång i tiden.
Ja, lite så. Nu är det lite posigt, lite snyggt, men jag hoppas att det kommer att bjudas på lite huggtänder så.
Mm.
Och om inte de kan bjuda på huggtänder och rock'n'roll så tänker jag att Viagra Boys kan göra det. Ett band som omnämns som det absolut mäktigaste man kan se live.
En väldigt mycket sån här skiter i vilket attityd har jag förstått att
ja,
de har.
Men, ja, och jag har förstått från folk som har sett dem att det här var det överjävligaste jag har sett live.
Liksom. Ja, det är jättemånga som säger det. Fast när man lyssnar på musiken bara på Spotify eller så, så är det så här.
Nej, precis.
Ja, alltså jag fattar att det här är lite coolt, men ja. Vad är grejen?
Ja, men precis. Så då tänker jag att nu är det dags att bekänna färg här på Lost and Found 2024.
Ja.
För vi vill se vad det är det snackas om. Och efter den helt furiösa spelningen från Viagra Boys så är det dags för Sam Fender.
Mm.
Denna Newcastle-påg med sin skönsjungande springsteenska britpop.
Det kan vara skönt, man får andas lite därefter Viagra Boys överkörning.
Jag tror det. Och efter då Sam Fender bjuder på sin springsteenska britpop så är det dags för lite norsk poprock i form av Oslo S.
Jaha, du släpper in dem här också.
Jag släpper in dem, för ja. Jag tror och har hört att Oslo S också är någonting alldeles, alldeles extra live.
Bislett Stadium.
Mm, kommer de öppna med, det kommer jag be om. jag tror att den spelningen kan bli ganska så mäktig.
Jag kommer vara där.
Du är det, du är VIP. Nu har det som sagt börjat skymma lite.
Mm.
Det börjar bli mörkt nu. Så nu är det dags för det tunga artilleriet. Det var här någonstans nu pengarna tog slut. Det är dags för Robin.
Mm.
Med bas som kommer ge svallvågor ända in till Jönköpings stad.
Får hon konstnärlig frihet eller vill du ha ett finger i spelet med kring setlistan?
Nej, jag tänker att hon får konstnärlig frihet.
Mm.
Och egentligen det enda jag säger till henne då när vi bokar är att jag vill att du välter ön. Det är liksom, det är, sen får du göra lite vad du vill. Och hon går med på det. Och sen då så har efter Robin så tänker man så här, hur ska vi gå vidare med det här? Och jag tänker så här, ja, det här är extremt överdrivet nu. Vi har en extremt överdriven avslutning på den här kvällen. Det är inga billiga biljetter ska vi få tala om. Men det är värt det. Det är dags för Harry Styles.
Som kommer enbart för senior Ike Holmqvists skull.
Mm. Och bjuder på en show utan dess like. Det är inte ett öga torrt. Och så tänker man så här, det går inte att toppa det här. Det går inte att toppa det här.
Det är klart att det går.
Det är klart att det går, för sen kommer hon ju, världens rikaste artist, Taylor Swift, kommer in. Och vad i helvete? Men hon gör det bara akustiskt. Hon kör ett helt akustiskt sätt.
Har hon med sig Ulf från Grums? Som en kompensation.
Han sitter och kompar på steel guitar.
Oj.
Uffe från Grumpan. Det är mäktigt. Och sen så tänkte jag så här, vilken artist kommer att få avsluta den här kvällen? Vilken artist är det som jag helst av allt skulle vilja uppleva live? Jo, det är Florence and the Machine.
Ja, men det kan jag tänka mig, en riktigt mäktig sån här natt closer.
Ja. Och då tänker man, man kan ju inte ta sig därifrån, så hon bara fortsätter ju. För det är ingen som vi är på en ö.
Så man kan liksom gå och lägga sig i sitt glampingtält och fortsätta höra spelningen pågå.
Ja. Så Lost and Found, extremt överdriven. Alltså vi ett år klarar vi att hålla den här festivalen vid liv. Skulder för livet. Värt det.
Totalt. Vilken värt det. Mäktig line-up ändå.
Ja, tack. Men ja. Ja, det är stort. Det var svårt att göra det här. Den är ju givetvis, det vet ju även jag, extremt överdriven. Men det var kul.
Och ett roligt koncept.
Ja, men kul att leka med.
Ja, det var ett väldigt roligt ämne överhuvudtaget. Man kunde vrida och vända det precis på vilket sätt som helst.
Ja, och så satt jag lite så här, man skulle kunna göra att man gör som en sån fantasy, man tar ut ett fantasy-lag. Att,
det är ju lite så det blir.
Ja, men att man har en kvot. Säg att du har 100 poäng.
Ja.
Och ska du då ta ut...
ska du boka Taylor Swift så kostar hon 90 Swift, poäng.
Ja. Ja, men precis. Eller Tåström kostar 50 liksom. Ja, det är intressant. Men jag hade i alla fall gått på den festivalen.
Jag med, definitivt.
Snyggt.
Nästa avsnitt ska vi landa lite i verkligheten igen.
Oj, bra. Det här har varit alldeles för storslaget.
Svulstigt. Mm. Vi har inte haft ett skivbolag som ämne, tänkte jag.
Nej, det har vi inte.
Så det kanske är dags för det.
Mm. Intressant.
Och då kommer jag att tänka på, jag vet inte varför, men häromdagen, vad fan hände med Burning Heart?
Ah.
Som ju var ett väldigt poppis bolag där på 90-talet, början av 00-talet. Många av Sveriges stora artister tog den vägen. The Hives släppte sitt genombrottsalbum Veni Vidi Vicious via Burning Heart bland annat. Sen försvann de och så återkom de 2015, har jag googlat, men sen försvann de igen. Men jag tänkte kort och gott att vi kanske ska ta Burning Heart som ämne. Fritt fram att angripa det hur man vill, om man vill gå in i artister eller i genre eller liksom hur du vill ta en egen vinkel på Burning Heart, helt enkelt.
Kul.
Örebro-baserat skivbolag startades av Peter Babs Ahlqvist en gång i tiden. lierat med Epitaph i USA också, tror jag.
Ah, ja. Mm. De var ju väldigt stora och inflytelserika ett tag.
Och en ganska tjusig logga där med hjärtat. Och...
ja, och det tänker jag, den här festivalen i Örebro, har den, den heter väl också något med Heart, gör den inte det?
Det gör den nog,
Showcase-festivalen.
Ja, exakt.
Är det någonting
Live at Heart? Som... nej.
Live at Heart kan den rent av heta.
Mm. Jag vet inte om det finns någon koppling alls faktiskt.
Jag vet inte. Intressant. Det här ska vi forska vidare i.
Men du?
Ja?
Har du möjligtvis en lista?
Ja, men det har jag. Det har jag faktiskt.
Yes!
Taggtråd och citron serveras idag.
Okej.
Okay. Idag är han arg, förstår du.
Är du arg? Ja, men det, det brukar bli kul.
Ja. Listan tar sin början för några veckor sedan när du, eller vi ska vi prata om, pratade om Nanne Grönvall.
Hennes rockfavoriter.
Ja, hon skulle ju ut på någon kyrkoturné och det ena ledde till det andra och du föll tillbaks på Nanne plockar sina rockfavoriter plattan där som var så otroligt bespottad och jag
utskälld.
Satt och höll med. Utskälld, ja. Och jag satt och höll med och för jävligt och så. Men det är ju så att jag har inte hört den här skivan. Jag har inte lyssnat på Nannes Metal Favorites eller vad det nu heter, den där skivan. Så jag tänkte, jag måste ju göra det.
Nanne ju... väljer sina rockfavoriter även i Ricky Holmqvists hem.
Ja, jag måste ju vara ärlig och liksom stå för vad det är jag säger. Jag kan inte bara hålla med. Liksom.
Jag kan inte bara hitta på.
Ja, det går inte. Och jag, det kanske visar sig att Micke Mjörnberg har fel. Det kanske är en alldeles briljant platta det här.
Så det du ska lista nu är alltså Nanne Grönvalls fem mest lysande rockklassiker?
De fem största ögonblicken på... nej, så här är det. Jag lyssnade på den här skivan.
Ja.
Helt liksom inte en tanke på att jag skulle göra någon lista eller så. Jag måste lyssna på den här skivan. Och ur detta lyssnande då så kom listan. Tre låtar som absolut aldrig skulle ha lämnat den där studion.
Oj, det kommer en ytterligare sågning här.
Ja, men alltså det är... fan. Alltså jag förstår nu alla skällsord och bespottningar som den här skivan har fått. För det är en rolig idé som i praktiken blev en härsken pannkaka. Och ur den här härskna pannkakan då så ska jag plocka tre låtar som är lite extra dåliga.
Vidrigare än allt annat vidrigt.
Ja, men lite så. Och den första då är låten Nag som i original gjordes av Joan Jett and the Blackhearts. Original, en ganska tuff rocklåt med liksom trucklaster med attityd och coolhet. Som i Nannes outfit här då bara får, ja, men du vet, lite så här, om jag tar på mig en svart t-shirt och målar lite kajal under ögonen så är jag rock. Och så gör jag så här djävulstecknen med fingrarna, nu är jag rock liksom.
Pose.
Om jag sjunger en rocklåt så är jag rock. Nej, för rock handlar om så otroligt mycket mer. Det är liksom en attityd. Så det var mitt första då. Och andra låten är ju Thunderstruck,
AC/DC's
anthem, som är så otroligt majestätisk med sitt riff och sina trummor, och alltså den är ju extra allt.
Ja.
Och om du då ska göra en cover på den eller en tolkning på den, så antingen så får du ju se till att trumfa den på något sätt, även om det är en ganska så omöjlig uppgift, och göra den ännu större.
Ta den over the top.
Over the top, eller så gör du den, bryter ner den totalt och gör den avskalad, en akustisk gitarr eller en pianoversion eller något, och gör den vägen.
Mm.
Här är det liksom, ja men det är lite stråkar med och det är lite så här, ja men vad fan tänkte ni där? Det blir liksom ingenting.
Nej.
Och så har jag då sparat det absolut värsta till sist. Nämligen The Clash örhänge. Should I stay or should I go?
Den tror jag var liksom mittpunkt i den här söndersågade dalahäst-recensionen,
ja,
också.
Ja, för att inte nog med att liksom låten i sig inte gör sig rättvis eller ens kan vara i samma rum som originalet, utan grädden på det här moset är att Nanne har bestämt sig för att sjunga på någon slags brittisk engelska. Should I stay or should I go?
Nej, det blir alltid så extremt töntigt när någon ska försöka på något man inte kan. Liksom.
Ja, och när man då har plågat sig igenom de här låtarna och så kommer man då till det här. Nej, nej, nej. Det är som sagt en jättekul idé. Håll på med det här i replokalen. Men nej, snälla, låt det stanna där. Nu har den här skivan ganska många år på nacken och jag hoppas att den är på något sätt preskriberad sedan länge. Och vi kommer inte ha med de här låtarna i våran spellista, för de...
Jo, det kommer vi. Det kommer vi. Ja, det kommer vi.
Okej då.
Nu måste det ju visas upp här. Nu ska vi dra fram den här byken igen, för alla kommer ju...
smutsiga byken.
Alla kommer ju vilja höra det här efter dina liksom helgerån till ord.
Ja, för det är, ja, det är väl så, musik är personlig och alla får bilda sin egen åsikt, men nej, det här är så vedervärdigt
dåligt. Should I stay or should I go?
Darling, come on, I'm nearly now. Okej.
Så, ja, men vacker lista ändå. Och
ja, men tack
de här
mycket.
Låtarna kommer givetvis finnas med i spellistan som medföljer i avsnittsbeskrivningen. Det är bara att klicka in på länken och lyssna på det och all annan musik vi har snackat om i det här avsnittet.
Ja, men precis. Ja, förutom en då.
Ja.
Men bam,
den kan ni googla.
Gör det. Men googla inte, för då kanske det kommer upp massa andra saker. Gå in på Spotify.
Ja, man måste ta ansvar för vad man söker på.
Ja, så. Absolut. Och vi tar inte ansvar för det.
Vi tar inte ansvar för något. På. Vi tar inte ansvar för att vi kommer läsa det ni skriver till oss på TikTok, Twitter, som heter X, Facebook, Instagram. Mm. Allt vad det nu är. Men ni kan skriva till oss ändå. Det är alltid trevligt.
Ja, men gör det. Det är alltid trevligt när ni skriver om tips och råd och annat som vi ska förhålla oss till. Vi läser ju det mesta och vi lyssnar på det mesta. Och vi tar upp en del här i programmet.
Lite.
Ja, lite. Ibland. Det vi känner. Det beror på lite vad vi är på.
Dagsform.
Dagsform är allt.
Definitivt.
Det är faktiskt. Men som sagt, jättekul att ni hör av er, jättekul att ni lyssnar, jättekul att ni är med oss. Fortsätt sprid Musikrådet Gospel. Till nästa gång, ha det så bra, tack så mycket.
Hej!